Så, då är vi med. Är ni med? Ja. Årshögtid. Det är ju fantastiskt. Har ni klippt naglarna? Trimmat näshåren och öronen när ni blir äldre? Har ni tagit på er de bästa underkläderna? Det har ni, va? Har ni också en sån här gradering? Att man har liksom bättre och bättre kalsonger vart efter veckan lider. Så det är liksom de sämsta är måndag, tisdag. Och sen är det, idag har jag söndagskalsongerna på mig. Sen när man köper nya, då petar man ju ner. Då så här, det har varit en bra tid, men nu får ni gå ner här till torsdag, fredag kanske lite. Och sen har man ju krishögen också då, om det skulle behövas. Jag slängde ett par i måndags. Jag tog ett par ur krishögen när jag var ledig och så fick jag inte på mig dem hela vägen upp. Och då kände jag att de här kanske har gjort sitt. Så det är viktigt att vara redo när det är årshögtid. Och nu har vi summerat det här, liksom, det här året, speciella året som fortsatte från 2020 in i 2021. Och så har vi tagit avstamp in i 2022. Och vi gör ju det som vanligt utifrån vår vision. Att vi vill vara en växande gemenskap. Och det här är ju inte någonting heller som vi bara vill skriva på ett papper eller som vi vill läsa på årsmötet varje år och någon mer gång. Utan det är någonting som vi vill ska göra skillnad i praktiken för hur vi är församling. Det känns ju den här gången som att vi tar ju inte bara avstamp in i ett nytt verksamhetsår utan in i det som på många sätt är en ny tid. Det här med självrannsakan, det har väl kanske inte alltid varit kyrkans främsta kännetecken, får vi nog erkänna. Men det är oerhört viktigt att gång på gång stanna upp och ta ut riktningen igen, att söka Gud, utvärdera, reflektera. Ja, men vad är det som vi vill se hända? Vi vill ju vara en växande gemenskap. Vi gjorde det här även under pandemin, funderade på såna här saker. Ja, men vad gör det här med oss? Och vi hade en samtalskväll där vi funderade på vilka är det vi vill vara egentligen? Och gör det någon skillnad om vi frågar oss vilka vill vi vara istället för vad ska vi göra? Är det skillnad på att vara kyrka och att göra kyrka? Har vi som kyrka och församling någon slags inneboende identitet oavsett vad vi gör? Eller är vi summan av det vi gör? Det är ju ändå en skillnad, tänker jag. Och då sa vi det att om vi skulle ta bort allt det här som vi normalt sett associerar med församling och kyrka. Om vi tar bort byggnaden och alla verksamheter och grupper och anställda och traditioner. Skulle församlingen inte finnas då? Jo, det skulle den ju. För församlingen är ju vi. Det är ju du och jag. Och det vi har sett under den här senaste tvåårsperioden, det är ju att vi upphör inte att vara församling även fast det inte ser ut som det brukar. Vi är fortfarande Guds församling. Och när vi tittar på den tid som vi nu står inför, då vill vi ta ny sats i att vara en växande gemenskap. Och egentligen är det så att allt som har liv växer. Det är ju naturligt att det som lever växer och utvecklas. Och en församling som lever på riktigt behöver ju därför alltid växa i mognad och i överlåtelse och genom att nya människor kommer med i gemenskapen. Och om det inte sker i den utsträckning som vi längtar efter och vill, då behöver vi fundera på vad är det som hindrar den här naturliga växten. Alltså om vi vill se ett annat resultat av det vi gör, då måste vi fundera på att kanske göra någonting annorlunda. Fortsätter vi att göra samma saker på samma sätt, då ser vi det vi har brukat se. Och jag tänker att det finns en stor risk nu när vi kommer ur restriktioner och allt det här med att vi har en så stor längtan efter att allt bara ska vara som vanligt igen. Och då tänker jag att vi behöver påminna varandra om att vi var ju inte nöjda med hur det var innan pandemin slog till. Vi vill ju se Gud göra så mycket mer. Och det här är ett jättebra tillfälle att fundera på, hur gör vi det? Församlingens innersta väsen är ju gemenskap. Precis som vi har sett illustreras på flera olika sätt här i inledningen av gudstjänsten. Det är ju Guds stora dröm som speglar om en gemenskap som speglar vem han är. För världen utanför, för oss som en del av gemenskapen. En gemenskap som visar att han är ju den gode herden som i alla lägen ger sig ut och söker upp det som är förlorat. Han är fadern som står och spanar ständigt efter sina förlorade söner och döttrar och längtar efter att de ska vända sig om och vara på väg hem. Och så fort han ser minsta tecken på att någon riktar sig mot honom så öppnar han sin famn och springer dem till mötes. Det är våran identitet som församling, att gestalta det faders hjärtat. Och den identiteten, den har vi oavsett vad vi väljer att göra. Men jag tänker att det vi väljer att göra behöver vara ett utflöde utifrån vilka vi är. Inte tvärtom. Vi är en gemenskap som inte i första hand existerar för vår egen skull. Det är ju unikt för församlingen. Vi finns inte till i första hand för oss själva, utan för dem som ännu inte känner Jesus. Jag har visat det här citatet förut, men det är fantastiskt bra. Kyrkan existerar endast för att dra människor till Kristus och göra dem lika honom. Om vi inte gör det så är alla katedraler, alla anställda, missionsprojekt, predikningar, till och med själva Bibeln, ett slöseri med tid. Säger C.S. Lewis. Och jag tror att vi har en unik möjlighet just nu. I spåren av det vi just har genomlevt. Pandemin har gjort en massa saker med oss som församling och vi har funderat mycket på det. Men det har också gjort en massa saker med människor som lever sina liv utanför kyrkan. Vi ser många tecken på att det finns en ny andlig längtan i vårt land. Att det har väckts en hunger efter att få någonting att hålla i när saker skakas om. Och det har länge funnits en sån trend i Sverige. Och det är inte alls konstigt utifrån det som vi just har gått igenom att den trenden förstärks. Där människor undrar, vad ska jag hålla fast vid när saker och ting skakar? Vem ska jag sätta mitt hopp till? Och vi som Guds församling, vi har ju svaret på alla den där typen av frågor. Eller vi vet åtminstone på vem vi ska peka som är svaret och vägen och sanningen och livet. Men risken, tänker jag, när vi kommer ur den här pandemin är att vi blir för upptagna med att fundera på vad har det här gjort med oss? Så att vi missar det fantastiska tillfälle som nu är. Där människor längtar efter Jesus och en del kanske vet om det och en del kanske inte vet om att det är just det de längtar efter. Det finns en skörd och den är mogen nu. Och jag tror att Jesus undrar, vill vi vara med och bärga in den skörden? Jag tror att han ställer den frågan till sitt folk i den här tiden. Jag jobbade med UMU i ett antal år. Och på den tiden, det har de inte längre, men då hade UMU en president som var president för hela organisationen. Och under den perioden då hette han Frank Naya. Och Frank var en jättelik storväxt maori-krigare från Nya Zeeland som var en imponerande gestalt och samtidigt en sån här man som man bara ville krypa upp i hans stora björnkramsfamn och sitta där ett tag. För han var sån i sin personlighet. Och han kom förbi basen några gånger under perioden jag bodde där nere. Och vid ett tillfälle så fikade vi tillsammans ett gäng ledare och jag hamnade bredvid Frank och tänkte nu ska jag passa på att fråga. Och så jag sa så här, vad gör man egentligen som president för en global organisation som UMU? Vad sysslar du med om dagarna? Och då flinade han lite så här och så sa han, jo det jag gör det är att jag, ja men nu åker jag till Australien. Och så samlar jag ihop en massa unga människor och så säger jag, jag har just varit i USA och där är de unga människorna tända för Jesus, kan ni veta. Där, den nya vågen känner jag med vad Gud vill göra runt om i världen, den kommer komma därifrån. Och så känner jag hur de blir irriterade och hur de känner sig, men vi vill ju vara med. Vi vill ju att den nya vågen ska komma härifrån. Och så retar jag dem på det sättet. Och sen åker jag vidare, så åker jag till Afrika och så säger jag, jag just varit i Australien. Där är ungdomarna tända, ska ni veta. Den nya vågen, den kommer komma därifrån. Och så känner jag hur afrikanerna blir riktigt uppretade och tänker, vi vill ju att den nya vågen ska komma härifrån. Det är ungefär vad jag gör, sa han. Och jag tänker att det där handlar egentligen inte om hype eller någonting sånt. Utan det handlar om, är vi gripna av den passionen att få vara med i det som Gud gör? Och ibland har jag tänkt, ja men... Om Frank skulle komma hit till Sverige och ställa den frågan till oss. Vad händer i våra hjärtan då? Skulle vi säga, men vi vill ju vara med i det här. Eller skulle vi säga, ja, det är nog lika bra att det är de i Afrika som sköter det där. Det är nog skönare för oss. Ibland är jag inte riktigt säker. Så därför tänker jag att vi ska påminna oss om det viktigaste som vi behöver för att se den här församlingen vara en växande gemenskap idag. Och det gör vi utifrån den här bibeltexten. I Lukas 15 så berättar Jesus tre liknelser. Och den första utav dem, den låter så här. Stycket börjar med att det står att alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Och fariseerna och de skriftlärda, de förargade sig och sa, den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det så blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, gläd er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Jag tänker att det viktigaste som vi behöver, det är att vi verkligen låter Faderns hjärta få sitt grepp om våra hjärtan. Så att vi har den här inställningen till människor vi möter, till det som vi gör tillsammans som församling. Den här berättelsen visar ju Faderns hjärta. Det är ju vad Jesus försöker säga. Och det är fantastiskt att det börjar med att alla de som de religiösa såg ner på, de höll sig nära Jesus, står det. Han stötte inte bort dem, tvärtom. Han attraherade dem som behövde få höra. De som man såg ned på, de som inte minst de religiösa ledarna inte ville komma i närheten av. För man var rädd att man skulle smittas av deras orenhet. Men de höll sig nära Jesus. Och det här ser vi genom hela Jesu tjänst. Han får de inte att känna sig små och föraktade och fördömda, utan tvärtom. Han lyfter och upprättar de som verkligen behöver det. Han ber att få komma hem till dem och äta tillsammans med dem. Och för det blir han ständigt kritiserad av den här religiösa eliten som kallas för fariseer och skriftlärda. De som kunde hela Gamla testamentet, hela Guds lag utan till. Men som istället för att använda den att lyfta av bördor av människor, använder den till att trycka ner och lägga på bördor. Och som svar till dem, står det ju, säger Jesus, den här berättelsen. De som var övertygade om att de betydde långt mer för Gud än alla syndare på jorden berättar Jesus det här. Att Gud gläder sig mer över varje människa som omvänder sig till honom än över de 99 som inte behöver omvända sig. Han berättar om hur deras Gud är. Deras fader som de vet allt om men ändå inte verkar känna på något sätt. Att det alltid är faderns hjärta att lämna de 99 och ge sig ut och söka över det enda som är förlorat. Och han ger sig inte förrän han hittar det. Och när han hittar det så lägger han det på sina axlar och så bär han det hem dit det hör hemma. Och varje gång det händer så blir det en obeskrivlig fest och glädje i himlen. Det här är faderns hjärta, säger Jesus. Och jag tror att Gud kallar oss att ge oss ut och leta tillsammans med honom. Jag tror att Gud kallar oss att överge våran bekvämlighet och våran väldigt ofta tillrättalagda tillvaro för att tillsammans med honom ge oss ut och söka efter det som annars är förlorat. Våra liv som Guds barn är tänkta att gestalta det. För det handlar inte i första hand om oss, utan om dem och i slutändan om hela mänskligheten. Och vi behöver fråga oss, ja, men är det det man ser och upplever när människor möter dig och mig? Eller när de kommer i kontakt med våran gemenskap? Är det det faders hjärtat som vi förmedlar av nåd och kärlek och hopp och värme? Eller är det något annat, någon annan doft som sipprar ut från den här gemenskapen? Ibland har ju människor upplevt ett fördömande i en kristen gemenskap som man inte har mött någon annanstans. Och de som alltid riskerar att bli som fariseerna och de skriftlärda, det är ju vi som har varit med länge. Vi som vet hur slipstenen ska dras och vi som ibland kanske till och med frestas att tänka att Gud nog älskar oss lite mer än de som inte känner Jesus. Men Jesus säger gång på gång att det är inte så. Och gemenskapen med dem som inte känner honom är så viktig för honom att han lämnar de 99 för att söka efter det enda. I onsdags så var jag på en filmpremiär på den här filmen, Frikyrkans historia. Och jag vet att några till här var med och såg den filmen. En fantastisk beskrivning av hur väckelserörelserna växer fram från 1800-talets mitt och framåt. Och våra rötter påminner oss ju om hur enormt samhällsförvandlande och ostoppbar den kristna församlingen är när den är som bäst. När man förrättade första baptistiska dopet i Sverige 1848 utanför Vallersvik, då är ju det inte bara ett dop vilket som helst, utan det är ju en olaglig handling som man utför. Det var olagligt att tillhöra någon annan kyrka än Svenska kyrkan. Det var olagligt att förrätta någon typ av religiös ceremoni utan att det var en präst som ledde den. Men här hade enkla människor läst Bibeln och insett att ja, men det här är ju inte så som det kristna livet beskrivs. För det första så måste ju det här bygga på ett eget beslut och ett fritt val. Det kan ju inte vara något som någon annan väljer eller bestämmer eller tvingar människor in i att tro på Jesus och leva i en relation med honom. Det funkar ju aldrig på det sättet. Så fyllda av den övertygelsen så gick man till och med emot svensk lag och förrättade det första dopet och bildade den första baptistkyrkan eller baptistföreningen, missionsföreningen, som ju också var en olaglig sammanslutning. Och för det ställdes man inför rätta och man landsförvisades, men det här var redan igång i rullning, så att tusentals människor kom till tro på Jesus. Och inte bara det, utan man utmanade ju också alla de här rådande ordningarna som höll människor fångna. Religionsfriheten. Den här första baptistförsamlingen var ju också den första demokratiska organisationen i vårt land. Där man i församlingsmötet hade en röst oavsett vem man var. Det hade man ju inte i samhället runt omkring förrän långt senare. Det var 70 år tills det blev verklighet i riksdagsvalen. Att alla människor fick rösta. Kvinnor, fattiga, oavsett var man kom ifrån. Men det hade man här. Och jag tänker att vi behöver fundera över vilka är de rådande ordningarna idag som vi behöver utmana. Vad är det för samhällsförvandlingar som vi drömmer om och längtar efter och skulle vilja se? För när Guds församling är som bäst och när den slutar att göra det man alltid har gjort och hoppas på något annat resultat än det man har sett, då händer ibland det här. 1996 så startade några stycken en församling som kom att kallas för Life Church i ett garage. Man hade en längtan efter att nå nya människor. Inte bli ännu en församling som samlar redan troende. Och så småningom, eller ganska snart, så märkte man att det finns en helt ny arena att spela på. Så man använde sig av den. Och idag är man ungefär 85 000 människor som samlas till gudstjänst varje söndag. Och vad är det för speciellt med det? Det finns ju massor stora församlingar runt om i världen. Jo, men det som är speciellt med Life Church, det är att man träffas på internet. Man såg tidigt potentialen i att nå människor på en arena där kyrkan inte annars fanns. Och det har man gjort så väl att tusentals människor har fått möta Jesus. När Gud utmanar oss till det som är våra nya steg att ta i tro i våran tid, då kommer det inte alltid att se ut som det gjorde då. Det är viktigt att komma ihåg. Ofta när vi tänker på att det här är vad vi längtar efter och vad vi vill se, så ser vi framför oss hur det har hänt tidigare i historien. Men Gud gör alltid någonting nytt. Och det betyder ju inte att alla församlingar numera behöver använda internet som sin främsta plattform. Utan det är bara ett exempel på att Gud hittar alltid nya vägar. Och församlingen hittar alltid nya vägar. Och i slutändan så handlar det ju aldrig om siffror. Det handlar ju inte om 85 000 människor på gudstjänst. Utan det handlar om enskilda människor. Det finns en berättelse om en man som går på en strand i Frankrike. Och så ser han lite längre bort hur en annan man, en bybo, står och kastar någonting i havet. Och när han kommer närmare så ser han att det är inte sten som mannen kastar, utan det är sjöstjärnor. Och på den här stranden så ligger det ju tusentals sjöstjärnor som är uppspolade på stranden utav havet. Och han stannar och pratar med den här mannen. Och bybon förklarar att om jag inte kastar i de här så dör sjöstjärnorna i brist på syre. Men mannen blir ju förbluffad och tänker, ja, men hur kan du tro att det har någon betydelse? Titta här på alla de här sjöstjärnorna som ligger här runt om på stranden. Det gör ju ingen skillnad eller har betydelse vad du gör med några stycken. Och då ler den här äldre mannen och så plockar han upp en sjöstjärna och så säger han, det har ju betydelse för den här. Och så kastar han i den. Och jag tänker att det är så vi alltid behöver tänka på det. Ja, men det har ingen betydelse hur många vi egentligen blir i en församling. Eller hur många vi samlas på en gudstjänst, även om det alltid är roligare att vara fler än färre. Utan det som har betydelse är ju för varje enskild människa som får sitt liv förvandlat av Jesus. Det är ju vad vi existerar för. Så var det för Kattis till exempel. Kattis hade varit med i ett tonårsgäng när hon var i tonåren. Och hade en tro på Jesus som låg där någonstans i bakhuvudet, men som hon inte hade tänkt på länge. Livet hade liksom kommit emellan. Och så hade hon haft det väldigt tufft. Hon hade gått igenom en skilsmässa från en man som inte hade behandlat henne väl utan varit våldsam. Hon hade känt att jag behöver lämna honom. Jag kan inte leva med honom längre. De hade en son tillsammans. Hon hade träffat Conny. Conny var en man som hade kämpat med alkoholmissbruk i massor med år. Han hade i sitt jobb som snickare varit med om en fallolycka och fått en ryggvärk som inte var av denna världen och som inte gick över. Och det enda sättet han kom på att dämpa den här smärtan, det var med alkohol. Så det kämpade han med under lång tid. Men hade lyckats bli fri från det för ett par år sedan. Och en dag så träffar Kattis sin gamla kompis från ungdomsgänget i tonåren, Kerstin. Och hon befinner sig i det här läget att hon längtar och söker efter det som hon trodde på en gång i tiden. Så hon frågar Kerstin frimodigt, är du fortfarande med i kyrkan? Ja, men det är jag, sa Kerstin. Du kan få följa med mig dit om du vill. Ja, men det vill jag gärna. Och så gjorde hon det. Och så förnyade hon sin överlåtelse till Jesus och bjöd in honom igen. Och då sa Kerstin också, det kommer vara en alfakurs som börjar. En grundkurs i kristen tro här om bara ett par veckor. Vore det inte jättebra för dig att vara med på den? Ja, men det vill jag gärna, sa Kattis. Så de anmälde sig till alfakursen som jag skulle leda. Och hon försökte ju också prata med Conny och säga, ska inte du följa med mig på den här alfakursen? Och Conny tyckte att nej, det där är inget för mig. Jag är jätteglad om du hittar liksom glädje och frid i det där, men jag är inte särskilt intresserad. Och så satt Kattis en kväll och tittade på sändningar från Torpkonferensen. Och jag hade förmånen att få vara med och predika i ett nattmöte för tonåringarna det året. Och hon satt och lyssnade på mig och Conny satt lite vid sidan av och pysslade med sin dator. Men lyssnade ändå med ett halvt öra sådär. Och så sa han när predikan var slut, ja, men det här var ju intressant. Det var första gången jag tänkt när jag har lyssnat på något kristet att det här var ju lite spännande. Och då sa Kattis, du kan ju få lyssna mer på honom. Det är ju han som leder den här alfakursen som jag har försökt att dra med dig till. Så då sa Conny, jag följer med dig första gången då. Så det gjorde han. Så helt plötsligt satt Conny också där. Men han satt inte bara där första gången. Utan han kom veckan efter. Och gick igenom hela kursen. Och tyckte att det var fantastiskt. Och i slutet av den terminen så hade vi en kafégudstjänst en eftermiddag. Och då vinkade Barbro på mig och sa, kom, Conny vill att vi ska be tillsammans med honom. Och då frågade jag Conny, vad vill du att vi ska be för? Ja, men nu är jag framme, sa han. Nu är jag färdig. Nu vill jag ta emot Jesus. Och så bad vi för Conny, Barbro och jag tillsammans. Och efteråt så sa han, jag har aldrig upplevt en sån glädje och en sån frid förut i hela mitt liv som jag just gjorde. Och 62 år gammal så fick vi döpa Conny ett par månader senare. Och då försökte jag säga, men kan du inte berätta lite om din resa? Och han var så här, nej, men jag är ju så blyg. Jag kan inte stå där framme och prata om det här. Ja, men om jag intervjuar dig lite grann då, sa jag. Så det gick han med på till slut. Tack. Men jag behövde bara ställa första frågan och sen bubblade det ur Conny i flera minuter utan hejd. För att han var så fylld av det som hade hänt. Och det som händer när en människa får sitt liv förvandlad på det sättet, det är att det har betydelse för varje enskild människa. Men det förvandlar ju också oss som får vara med och vara Guds redskap för att se sådana där saker hända. Och jag tror att vi skulle behöva leva mycket närmare människor som får sitt liv förvandlade. Och jag tror att vi skulle behöva längta efter det så mycket mer så att det väger tyngre än våran brist på frimodighet. Eller våran blyghet. Eller våran bekvämlighet. Och ibland likgiltighet inför det här. Och jag tror att det är det viktigaste vi kan göra inför det nya året och inför den nya tiden. Så är det att få tag i Guds hjärta för de här sakerna. För det är den lokala församlingen som är världens enda hopp. Det är inte världens olika regeringar eller FN som är världens hopp. Det är inte ekonomi som är världens hopp eller vetenskap. Vi kommer inte lösa de behov och problem och den längtan som människor bär på med sådana medel och metoder. Det finns inga filosofier, ingen politik som kan förändra människors hjärtan. Det kan bara förändra spelregler, det kan göra livet bättre för oss. Men inte det vi ytterst sett kan lita till. Utan det är bara Jesus Kristus som kan göra det. Och han har lagt det här hoppet i händerna på oss. I händerna på den lokala församlingen som hans redskap för det här. Det är de insatserna som vi spelar med varje dag. När vi representerar ett annat rike mitt i den här världen. Nämligen Guds rike. Det är min övertygelse att det finns en massa människor runt omkring oss. Som längtar efter det som bara Jesus kan erbjuda. Just nu. Som kämpar kanske med att hålla näsan ovanför vattenytan. I att få livet att gå ihop. Och som skulle älska med att vara med i den här församlingen om de bara visste vad det innebar och om de bara visste att de fick. Vilka vill vi vara under 2022? Vad finns det för saker som hindrar oss att växa? Vad är det vi behöver göra annorlunda för att se det som vi längtar efter? Vilka människor lägger Gud på ditt hjärta som du kan få söka upp tillsammans med Jesus? För jag tror vi behöver överge våran förhoppning om att en dag så kommer de komma hit i skaror. Jag tror att vi behöver följa Jesus i att söka upp den som han längtar efter att dra in i sitt rike. Vill vi vara med i det som Gud gör? Då är det dags. Nu ber vi. Ja, Jesus, tack för att du lägger ditt hjärta i våran gemenskap i den här stunden. Herre, du ser vad vi behöver, du ser vad vi längtar efter. Du ser vad vi kanske är oroliga för. Eller där vi känner att vi kommer till korta, Herre Jesus. Men Gud, jag ber att vi ska få se på dig och fästa våran blick på dig. Herre Jesus, tack för att du i den här stunden lägger människor på våra hjärtan som du längtar efter att få bära hem till dig. Herre, jag ber att vi ska fyllas av ditt hjärta och din kärlek för de människorna. Så att vi får vara med och söka upp dem tillsammans med dig för ditt rikes skull. Herre, tack för att du talar till oss som gemenskap. Herre, du har vägen framåt. Du vill leda oss in i den här nya tiden med allt vad det innebär. Och Gud, vi vill vara med i det som du gör när du gör någonting nytt 2022. Herre, kom och tala till oss. Kom och fyll oss med din kraft. Med din frimodighet, Herre. Med din passion och lidelse och överlåtelse för att det här är viktigare än någonting annat utav det vi lägger våran tid på och våran kraft på och våra resurser på. Amen. Vi kommer ha en stund som vi brukar nu tillsammans där vi har möjlighet att söka Gud tillsammans. Där vi har möjlighet att fortsätta fråga Gud, ja, men vad vill du att jag ska göra? Vad är mitt bidrag in i det här? Det finns möjlighet till förbön på förbönsplatsen. Gå gärna dit tillsammans och be för varandra. Margareta finns där redo att betjäna i förbön. Vi har några olika bönestationer där man kan tända ljus. Maria kommer finnas här med rockringarna och redo att be tillsammans med er om ni kommer dit. Där nere så finns det några böneämnen uppsatta. Och där dit kan man gå och be för det som står där. Så tar vi en stund inför Herren. Och det som händer i de här tillfällena, det är ju inte bara att vi låter mötet gå en stund till. Utan vi tror ju att Gud gör någonting viktigt och verkligt när vi söker honom tillsammans. Så ta det tillfället, ta de möjligheterna som finns.